Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hej och välkomna till avsnitt 101 utav Svenska FPL-podden. Vi är mitt uppe i rejäl oklarheter kopplat till corona, covid, och matcherna spelas lite hit som dit. Vi vet inte riktigt vilka matcher som kommer spelas, men vi ska göra så gott vi kan och ta oss igenom här och försöka navigera framåt. Vi spelar in idag tisdagen den 29 december. Vi kommer fortsätta med den nya laggenomgång som vi presenterade i senaste poddavsnittet, det vill säga lägga ett större fokus på 6 matcher istället för alla 10. Och jag tror att denna vecka kommer gå lite snabbare i laggenomgången, då vi framförallt i laggenomgången fokuserar på Game Week 15. Vi kommer gå igenom veckans rekommendationer, uppdatera där. Vi kommer ha en kaptensdiskussion inför Game Week 17 som startar här på fredag. Och vi kommer försöka dra igenom era lyssnarfrågor som har kommit in. Och de är lite färre än vanligt. Lite med anledning skulle jag tro att vi körde en Facebook Live-sändning här igår och svarade på frågor i en och en halv timme. Men med det så säger vi ett stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar som hjälper oss med de fina priserna till poddligan. Stefan är lite krasslig idag, så det blir du och jag, Fredrik, som får styra skutan. Det är lite synd om Stefan, tycker jag, att han inte får vara här och prata en Arsenal-vinst. Men du kan väl börja laggenomgången där med just den vinsten då Arsenal vinner med 3-1 mot Chelsea. Och på något sätt du kanske även i analysen kan inkludera Chelseas kryss mot Villa 1-1.
Ja, men precis. Vi får väl nästan tillägna den här vinsten till Stefan.
Ja.
Som det känns. men det känns ju som att det var ett tag sedan. Men Arsenal, precis som du säger, vinner med 3-1. Juniorlaget kändes det som när vi såg startelverna. Och spontant var ju känslan att här hade ju Chelsea en riktigt bra chans på förhand, men de fortsätter att ha problem. Arsenal däremot såg pikt ut. De kan ju inte försvara nu heller, tänkte jag säga. Så att rent fantasymässigt så känns ju deras defensiv rätt så ointressant, trots att det börjar se bättre ut. Vi såg att det inte var någon Aubameyang från start. Så det går ju att hitta spelare i ett Arsenal som ändå presterar bra, men mitt stora bekymmer med Arsenal är att så fort jag hittar en spelare som känns, ja men okej, det här skulle kunna vara bra, så hittar jag alltid en annan spelare som ger mer värde för pengarna i något annat lag på samma position. Så det gör att det är lite svårt att hitta bra fantasy-tillgångar i Arsenal, tycker jag. Svårt att se de här nollorna komma. Även om Leno är bra så ser det svajigt ut i backlinjen. Nu vet vi inte hur det blir framöver här med veckorna, men det är klart, får vi en free hit i Game Week 18, då tror jag att man kan hitta lite tillgångar från Arsenal, för då har de en ganska bra match. Det är färre lag att välja på, så att det kan ändå löna sig att hålla lite span på en sån som Aubameyang och Saka till exempel. De har ju ett bra spelschema, så sitter man med en Arsenal-tillgång, men då håller man ju det. Men i dagsläget skulle jag inte investera trots den här vinsten. Kikar vi på Chelsea så ser vi att Pulisic är tillbaka. Han är ju igång nu tycker jag. Jag tycker man såg det i gårdagens match där mot Aston Villa också, att han börjar få upp farten. Alltså det är någon som jag verkligen har ögonen på. Jättelåg TSB, alltså ägarandel. Så att där kan det ju verkligen vara läge att investera längre fram om det är så att han börjar hitta lite poäng också. Frank Lampard gör sitt bästa för att imitera Pep Guardiola och köra någon form av roulette, så att både Chilwell och James var tillbaka och startade. Det var inte så många av oss som trodde det. Och som lite grädde på moset då, så fanns inte James ens med i truppen igår mot Villa. Så att ja, det känns som ett lotteri varje gång man får starta med en timme innan match. Mount är nog värd att nämna tycker jag. Han fortsatt, när vi ser rotationer på andra positioner, så får Mount kontinuerliga starter och han tar en hel del fasta. Det har inte mynnat i så mycket poäng än så länge, men jag tycker att det är värt att hålla lite på watchlisten i alla fall. Chelsea har ju ändå trots ett ganska bedrövligt spel och på senare tiden också ganska dåliga resultat ändå en hel del intressanta tillgångar i fantasy. Det är ju lite komplext sådär. Men både James och Chilwell är ju intressanta. Det ska inte vara någon allvarligare skada på James. Han ska vara tillbaka relativt snart. Så att båda de två är ju högintressanta. Pulisic som jag nämnde. Ja, det finns en hel del intressanta spelare. De blanka är ju 18. Nu till 17 så har de ju den här matchen mot City som vi får se om den blir av överhuvudtaget. Men sen så det vi vet är att de har en ganska så bra dubbel i 19. Men det ordet som kommer att nämnas mest i den här podden, det är väl det jag tänker avsluta den här matchgenomgången av Arsenal-Chelsea med, och det är väl avvakta. Eller vad säger du, Alex?
Jo, men det är ju det. Det är så mycket oklarheter. Det är, för de som inte är lika nördiga och kanske inte har koll på allting, så City har problem med covid. Vi visste sedan tidigare att Walker och Jesus var sjuka, men det har dragit ut ordentligt, och liknande det som hände i Newcastle där man stängde träningsanläggningen, så Citys träningsanläggning är liksom stängd. Det gör att matchen mot Everton här måste flyttas. Den blir inte spelad nu. Eventuellt kan den gå in i Double Game Week 19, men vi vet inte ens om Game Week 19 kommer spelas överhuvudtaget, för att det diskuteras en hel del om att kanske göra någon 2 veckors paus, för att det kommer ut nyheter hela tiden allt eftersom vi spelar in den här podden nu, om att det är fler lag som är drabbade. Jag vet att Sheffield United som spelar idag, de har ju rätt att ha 9 spelare på bänken, de har bara 7 för att de får inte ihop fler spelare för att det är folk som är sjuka. Så att det skulle kunna bli någon form av paus, och i värsta fall kanske till och med ett lite längre uppehåll likt vad vi hade förra våren. Så att man är bäst att avvakta här tycker jag. Och som sagt, Chelsea-tillgångar, ja men det är jättesvårt. Det kan ju vara så att allt bara spelas på, men att om Citys träningsanläggning är stängd, ja men då kommer inte den matchen att spelas nu till helgen mellan Chelsea och City. Så att ja, man får nog avvakta lite. Och som sagt, avvakta, det är nog den här poddens, det får väl vara avsnittnamn eller någonting.
Ledordet.
Ja, något sånt. Jag tänkte gå vidare med Leicester, Manchester United. De spelar ju 2-2. Leicester spelar sen kryss igen här i den här gameweeken vi är mitt i nu, gameweek 16, mot Palace 1-1. Men om vi lägger fokus först på Leicester United och då går djupare i Manchester United, så konstaterar vi att Bruno ser till att ta sin 7:e tvåsiffriga fantasypoäng den här säsongen när han tar 1+1 och dessutom 3 bonus. 5 utav de här dubbelsiffriga poängen är just på bortaplan, som vi har varit inne på så många gånger tidigare. Och det är väl inte bara att det passar Bruno, det gör det väl delvis, men även United trivs bättre när de får spela ett lite omställningsspel som är lite vanligare i alla fall när man spelar borta. Nu är det dubbla hemmamatcher som väntar innan blanken i Game Week 18. Det är Wolves och Aston Villa som ska mötas. Wolves nu ikväll när vi spelar in tisdag och Villa då till helgen, eller på fredag spelar United. Vi såg Wan-Bissaka och missa matchen, men han är i startelvan i kväll. Den matchen har inte börjat än, men elvorna är släppta och då ser vi att han är tillbaka. Vi ser däremot ingen Lindelöf ikväll. Han fick ju spela ytterback här men klev av matchen på grund av hans återkommande ryggproblem. Och det är väl anledningen till att man verkligen bör hålla sig borta från Lindelöf, som tidigare kanske har sett som en billig väg in om man tror att United kommer hålla många nollor. Och det har ju att göra med att den här ryggen ger inte med sig. Spelschemat är riktigt tight, det kommer liksom bli fler sådana här, och vi får se hur den här ryggen kommer, hur mycket vi får se av Lindelöf framöver. Marcus Rashford, han fick en smäll mot sin strulande axel, lite lik Lindelöf så har han också haft en axelskada som har följt med honom en längre tid. Men han fortsatte matchen igenom, startade ikväll, men där är också någonting som jag tycker oroar lite, annars kanske Rashford skulle kunna vara en sån där spelare man kan kika mer mot. Personligen så tycker jag ändå att man klarar sig bäst med att bara sitta med Bruno som en United-tillgång. Leicester då, Rodgers, han, efter United-matchen så flaggade han ju upp ganska mycket för att det kunde bli rotation till Game Week 16, och det såg vi. Var det till exempel på bänken, Maddison var inte med alls, jag tror han hade fått en liten lättare smäll mot knät, jag tror att det är en sån här mest försiktighetsåtgärd. I matchen mot United så fortsätter Vardy i alla fall leverera poäng, och det är en spelare som jag har dykt upp lite mer på min radar nu på senare tid. Det är nästan ingen som talar om honom här inför Double Game Week 19, då de har dubbla hemmamatcher i Southampton och Chelsea. Och nu fick han den här vilan den här veckan, bara ett kortare inhopp på typ 25 minuter. Det är positivt. Ja, alltså Leicesters matcher sen efter Double Game Week är också riktigt bra. Och ja, jag är lite sugen att köra en switch där från Kane till Vardy för att få en dubbelspelare till, och dessutom en så pass intressant dubbelspelare som Vardy. Maddison är också någon man kan kika mot. Vi ska väl också nämna Harvey Barnes. Han gör ju dubbla mål här i de här två omgångarna och kan vara en billigare väg in. Han får ju mycket speltid, men jag vet inte, jag har väldigt svårt för Harvey Barnes att liksom verkligen gilla honom. Man skjuter ju på allting, vilket ja, såklart kan vara bra och det kan komma poäng. Men jag vet inte, har du någon känsla kring Harvey Barnes, Fredrik?
Ja, men det är ju, jag tror att din känsla, jag delar den till full. Och det är väl att han är ofta inte jättedelaktig i spelet, utan när han får bollen, då sticker han bara rakt fram och så fort han får läge skjuter han. Det är lite känslan. Jämför du med en sån spelare som Maddison så är ju han betydligt mer delaktig i speluppbyggnad och har ju större chans på så sätt att slå en mer genomtänkt ass till exempel. Harvey Barnes känns lite stressad varje gång. Det är en duktig spelare, det är inte totalt om det. Men jag håller med dig, det känns... Det är inte en spelare som är bekväm att sitta med och sen sitta och titta på, det är det inte.
Nej, jag ska säga det att Leicester fick ju även säsongens 10:e straff här i matchen mot Palace, vilket är helt galet. Men Iheanacho som fick ta den när Vardy satt på bänken, han lyckades ju inte sätta dit den. Så vi får väl se om straffarna fortsätter rulla på. I så fall så är det ju Vardy som kommer att ta dem, och han kommer ju starta de allra flesta matcherna. Med det så lämnar jag över ordet till dig, Fredrik, för att prata om ditt kära Liverpool, ett lag som frustrerar lite grann. Det blir 1-1 mot West Bromwich.
Ja, det var väl inte så mycket att hänga i julgranen, men det är vad det är så att säga. Det är ju en match med två ansikten, Liverpool-West Brom. Första halvlek, jag tror man hade 84-16 i bollinnehav. Men man får inte till så mycket avslut. Det är det som oroar mig om man ser rent fantasymässigt. Jag hade velat se mer... Det är en sak om man bränner liksom 6-8 totala frilägen och sådär. Men det, så kändes det inte som. Sen ska man ju säga att West Brom var ju helt löjligt låga. Big Sam fick ju Mourinho framstå som världens mest offensiva manager. Så att Det var ju verkligen fotboll versus antifotboll. Men å andra sidan, det får ju West Brom få med sig en pinne på det. Så det är väl, de gör ju vad de kan liksom. Många hade ju bindat Salah, inklusive undertecknad. Och med facit i hand så är det klart att det var fel beslut. Men jag tycker ändå att sett på förhand, alla stats, allting, och med tanke på hur första halvlek såg ut, så var det liksom ingen som kunde förutse att andra halvlek skulle se ut som den gjorde och att det sen skulle bli det resultatet det blev. Och det hade mycket väl kunnat runnit iväg i första. Och hade Salah då gjort två mål, då hade man ju, om man hade valt en annan, en bindel någon annanstans, då hade man ju varit idiotförklarad med tanke på hur uppenbart det var att det var han man skulle binda inför gameweeken. Så att jag gråter inte jättemycket över det faktiskt. Istället kikar jag lite mer mot Mané. Tycker att det är spännande. Mål i två raka matcher nu. Och ägarandel TSB på 8% ungefär. Så att där finns det ju verkligen en chans att sticka ut. Jag vet att en del av de lyssnarfrågor vi har fått in och så jobbar lite mot det här. Att ja, men det är några få premium som alla sitter med. Men Mané är ju faktiskt en sån premium som definitivt inte alla sitter med. Så där har man ju läge om man vill kunna sticka ut. Trent Robertson hade ju givna nollor tills Curtis Jones fick för sig att dribbla på egen plan halva och orsakade hörna. Tycker jag att Trent Robertson fortfarande är intressanta och det kommer att komma nollor och offensiva returns, det är ganska övertygad om. Det behöver inte vara fel att dubbla med Salah och Mané. Vi vet att Liverpool nu har en bra dubbel 19 och ja, men det är också ett sätt att sticka ut. Alla, i princip nästan alla, har ju Salah. Men det är väldigt få som har både Salah och Mané. Så där har man ju en stor möjlighet att plocka mycket poäng. Vi får ju se nu hur det kommer att se ut. Om matchen blir av här mot Newcastle borta. Jag förväntar mig en kraftig reaktion. Jag tror att det flög en hel del hårtorkar på nya träningsanläggningen där efter den här matchen, och jag tror att det kommer vara ett uppjagat och uppiskat Liverpool som kommer att gå ut och göra slarvsylta av Newcastle. Det är min profetia, så att det är inte läge att skeppa några Liverpool tillgångar. West Brom, jag har inte jättemycket att säga rent fantasymässigt. Du har ju Johnston i mål. Nu känns det ju kanske fel att börja prata allt för gott om honom med tanke på hur West Brom ser ut hemma mot Leeds när vi spelar in det här. Det står 0-5 i skrivande stund. Talande stund snarare. Men Johnstone kan ju vara aktuell som en andra keeper inför Double Game Week 19.
Ja, absolut. Och som du säger där med Salah och kaptensbinden, det var ju liksom, det händer ibland, men läget kunde inte vara bättre med en utvilad Salah som ändå visar fin form och mot ett West Bromwich som saknar sin kapten och defensiva mittfältsankare. Så att, så där är det ibland. Jag är mer sur på att Liverpools bedrövliga insats i andra halvlek gör att nollan ryker på Trent och Robertson. Men jag, alla Liverpool-supportrar kan höra av sig till Stefan gällande det där, för det var hans jinx som fullständigt raserade nollan. Han skrev det halvtid, men det är lugnt, nollan är hemma, det finns inte på kartan att det ska släppas in i mål. Då kände jag det, då var det kört, jag som sitter där med dubbel Liverpool-defensiv. Vi kan väl även nämna det, jag vet inte om du sa det om Matip som skadade sig.
Ja, men precis, borta resten av säsongen som det ser ut.
Yes, så att de defensiva skadorna fortsätter ju jäcka Liverpool verkligen. Och vi får väl se vad det här kommer innebära. Det är väl inte jättemärkligt om Liverpool skulle agera här i januarifönstret.
Nej, det har ju ryktats en hel del om Kane och han, Spotloss kan tänka säga, han vet inte, från Tyskland, tappade namnet på för det, men det var ju, de har haft lite olika, lite olika mittbackar på radarn, så att det är definitivt, de borde ju värva minst en i januari kan jag säga.
Jag tänkte gå vidare med City Newcastle, eller match City vinner ganska komfortabelt med 2-0. Och när vi går in på City är det svårt att inte nämna coviden. Vi pratade lite kort om den. Nu blev det ingen match här i Game Week 16 för City, och det börjar bli tajt att hitta utrymme för spelare. Och dessutom sagt, skulle den här matchen då tryckas in i Double Game Week 19, ja, men det blir intressant. Alla som har planerat nu för ett bra Double Game Week-lag kanske till och med tömt sig på City-tillgångar. City med fint spelschema, det är väl det bästa spelschemat något lag har här framåt. Så att ja, det återstår att se. Walker och Jesus vet vi i alla fall har konstaterad covid. Det är ju förmodligen fler spelare, men det har inte riktigt kommit ut än. Eller jag har i alla fall inte sett vilka spelare som har insjuknat. I den här matchen så ser vi liksom en Kevin De Bruyne som fortsätter leverera lägen. Men den spelare som kanske framförallt sticker ut, det är ju Cancelo. Alltså vilken spelare. Nu med Walker sjuk också, så känns ju Cancelo helt gjuten. Jag tycker ju att Cancelo till och med är Citys kanske både bästa höger- och vänsterback. Så jag tror att speltiden kommer bli ganska bra även när Walker är tillbaka från sjukdom. Så Cancelo är en spelare jag tycker man ska kika på. Om man inte såg den här matchen, så det räcker att bara i efterhand kolla upp hans heatmap. Han var liksom, ja, bara på offensiv planhalva och är intressanta. Inte heller längst ute på kanten och slicka någon linje, utan han var inne centralt. Han hade en expected goal involvement på 1,21. Det var väl bara Sterling som slog den med 1,55 som han satt med. Så Cancelo är någon jag verkligen kikar mot. Men just nu, jag vet inte, det är så mycket oklarheter, så att, jag rör ju inte mitt lag. Men det är en spelare jag i alla fall kollar en del på. Vi fick även se en Agüero med ett 13 minuters inhopp. Och man kan väl säga det att det är faktiskt bara 5 spelare som har ett högre expected goal involvement. Trots att Agüero då spelar 13 minuter. Han kommer iväg med 0,58, vilket är väldigt, väldigt högt för 13 minuters speltid. Kevin De Bruyne exempelvis, som brukar ligga högt på det här eftersom assist också inkluderas. Han har 0,8. Så han ligger före Agüero, men då spelar ju han betydligt mer. City, jag får se. De skulle verkligen må bra av att Agüero kommer tillbaka. Men jag vet inte hur mycket man kan lita på honom här med det här tajta spelschemat och hur mycket han grejer att spela med kort återhämtning. Det är en väldigt stabil defensiv i City, det ser vi. Det är ett bra spelschema, så att Cancelo och kanske Diaz kan vara rätt väg att kika mot. Och Kevin De Bruyne är alltid intressant i City. Newcastle då, ja, jag har inte så mycket att säga om dem. Callum Wilson spelade inte i den här matchen, utan vilades, eller ja, egentligen en lätt skada kanske man ska säga snarare. Vilket man som Wilson-ägare egentligen kanske bara kan tacka för, att han får lite vila i en match mot City där man kanske annars inte förväntar sig så mycket. Ja, från Game Week 18 så har Newcastle faktiskt ett riktigt bra schema. Och då är det väl Wilson man kikar mot, tycker jag. Fredrik, du kan prata lite Villa Palace. Och Villa imponerar, vinner med 3-0.
Ja, de gör ju det. Och här finns det ju riktigt gott om, jag var inne på det tidigare, men gott om tillgångar att välja mellan. Och man vill ju ändå börja med att nämna Martinez i mål. Fortsätter att leverera höga poäng för att vara keeper. Bra på bonusen, och Villa har ju verkligen fått till det här med nollor i år. Så att, ja, vi som har suttit med Martinez under lång tid sitter ju såklart bara och njuter. Men även om man inte har gjort det, så tycker jag nog att man efter Game Week, dubbel Game Week 19 där, så har Villa liksom ett ganska bra, de har 10 matcher i rad som bra chanser till nollor i princip allihopa. Och är man inte helt nöjd med sitt nuvarande målvaktsval efter Game Week 19 där, då tycker jag nog att han kan vara ett alternativ om man nu känner att man har råd att lägga ett byte på målvakten. Annars är det ju offensivt som Villa ser väldigt intressanta ut. Och då är det ju framförallt El Ghazi, Traoré, Watkins, Grealish. Det är ju 4 högintressanta spelare på lite olika sätt skulle jag säga. Då har en El Ghazi som har gjort 5 mål på 5 matcher, glödhet. kommer till väldigt mycket lägen. Känslan är att han bränner en del också. Men eftersom han har gjort så pass mycket mål så ändå något definitivt på watchlisten. Och han har inte haft ett så svårt pris. Där, tror han är 5,8 någonting. Då hade han nog kunnat komma in i bygget tidigare. Men definitivt på watchlisten. Framförallt då där efter Double Game Week 19. Traoré har ju en väldigt hög högsta nivå men alldeles för låg lägsta nivå för min smak. Jag tycker att han faller ur matcher. Vi ser att han är den som blir utbytt ofta först av dem också. Inte den som tar löpningarna för hemåt eller för andra direkt. Så han är den som känns minst intressant för min del. Tycker jag ser på Watkins att han kommer ifrån Championship. För det är lite sådär Championship-sjukdomar om man kallar det för det. Han kom ju undan med 3 assist i den här matchen. Men det är ju faktiskt en sanning med viss modifikation. För att 2 av de där 3 assisten, det är ju missar från honom. Som returneras tillbaka. Och så är det någon som slår in en retur. Så att det är ju verkligen fantasy assist. Snarare än regelrätta framspelningar. Det kan vara värt att ha med sig. I övrigt har ju Watkins mest varit föremål för frustration. När hans lagkamrater har levererat fantasypoäng. Så för min del så är det fortfarande den fjärde, det är Grealish. Det är många, jag vet att det är en hel del som har kikat mot att kan man lösgöra pengar och göra så med Grealish. Nu han har ju ingen dubbel i 19 och sådär. Men med tanke på spelschemat ser ut framöver så för min del så ska jag inte Grealish någonstans. Palace blir lite upprepning men det är Wilfried Zaha och det är han som levererar. Gör Palace mål då är Zaha nästan alltid involverad. Nu har man en jättebra match här igen 17, Sheffield United hemma. Så sitter man med en Palace tillgång, då gör man ju såklart inte av sig med den. Men i övrigt så är det inget lag som intresserar.
Nej, gällande Watkins där kan man väl ändå säga att även om hans treas inte är några drömframspelningar så att säga, så har han lite oflytt att han inte kommer ifrån matchen med något mål. Det är ändå rätt bra avslut, han har ett insida stolpen dessutom som det inte blir något mål på och sådär. Så att lite oflytt tycker jag ändå att han har.
Ja, absolut. Jo, det kan man ju säga. Men också över en hel säsong när du missar och missar. Är det oflyt eller är det att du inte är bättre? Det är ju en hårfin gräns där. Men absolut att han var ju bra i matchen. Så det ska man inte ta ifrån honom.
Sen så tycker jag det är intressant att lyfta upp det att det är en del avstängningshot som hänger över Villa. Bland annat då just Grealish som står på 4 gula. Även hans kollegor i McGinn och Target står på 4 gula. Så att det kan bli avstängningar här framöver och vänta. Och det är lite jobbigt här inför en double som man planerar för och så. Så att de spelar i Game Week 18 och det kan ju vara så att man... Alltså många kikar på att dra en free hit där. Så tar han ett gult då. Och sen så har man ju bara ett byte sen då till 19. Och så har vi en Grealish som är avstängd. Och så får man stå där med en benchbus där det är värt att byta utan då. Trots hans fina spelschema. Ja, det är mycket. Jag skulle gärna se att han tar den där avstängningen här ganska snart. Så att man inte behöver tänka på det inför 19 i alla fall.
Ja, drömmen hade ju varit att han tog den nu i 17. Och så att han är... avstängd i när man kör free hit och ändå kan liksom välja andra spelare. Jag tycker ändå att de har så pass bra schema efter Double Game Week där. Och många som har köpt dem har ju ganska bra uppbyggt värde i honom. Så att det är lätt att stirra sig blind på 19, men det kommer ju faktiskt, då har vi spelat halva säsongen. Så att, det kan vara värt att ha lite is i magen där.
Ja, absolut. Jag ska gå vidare och prata Wolves-Spurs, en match som slutar 1-1. Ganska tråkig match tycker jag och det är väl till stor del Spurs fel. Spurs får ett ganska tidigt mål i den här matchen och sen så är det ju Mourinho show då det ska backas hem. Men problemet med Spurs är att de är ganska svaga på fasta situationer och sådana saker. Det är just på en fast situation som Wolves gör 1-1 på i slutet av matchen på en hörna. Ja, jag vet inte. Jag tror inte ens Mourinho är speciellt nöjd över det här att de backar hem alldeles för djupt och verkligen bjuder in Wolves. Ja, lite som du var inne på med Liverpool, att man kan se en reaktion. Jag förväntar mig lite det från Spurs sida också. Får vi se om det blir så. Och om matchen ens blir av, det har väl ryktats lite om problem i Fulham. Men... annars det är Kane och Son jag tycker. Det är en de Bele som gör målet, men för mig är det Kane och Son som är här på radarn. I övrigt så kikar inte jag så mycket mot Spurs. Och kanske framförallt här till Game Week 17 då Leeds ska mötas. Nu vet jag det att Leeds, de möter West Bromwich nu, så det kan man inte ta för mycket. Men det är ändå 5-0, så det är imponerande av Leeds. Det kommer vara en annan sak när man möter Spurs. Jag tror att Son är en spelare som verkligen kan njuta av att möta ett lag som Leeds. Där han får löpa ifrån ordentligt. Dessutom är Leeds ett sånt lag som inte roterar speciellt mycket, medan nästan alla andra lag roterar. Och det kan stå dem ganska dyrt, tror jag, när en spelsugen Son kommer och löper igenom. Så att det är någon jag verkligen kikar mot, kanske för en kapten här till 17. Men vi kommer till en kaptensektion lite senare. Pratar vi Wolves så tycker jag egentligen att det är de här relativt billiga mittfältspelarna som man kan kika mot i Neto och Podence, så kanske framförallt Neto. Neto är han som slår hörnan här när det blir 1-1 och kommer iväg då med en assist. Men jag tycker att han även i det öppna spelet är intressant. Men ja, jag vet inte, Wolves, jag tycker de är lite svåra att veta. Nu möter de United där ikväll, den matchen har inte börjat än. Där tror jag dessutom att Neto inte är... Jo, Neto är med. Det är Podence som får börja på bänken i den matchen. Jag tycker Wolves är lite kluriga. Så personligen så tar jag inte in någon därifrån just nu. Men man kan ändå hålla koll på dem, tycker jag, som vettiga alternativ. Ja, det är de sex fokusmatcher vi skulle gå igenom. Sen har vi ju några övriga matcher. Det är Fulham 15-0-0, Sheffield Everton 0-1, Leeds med en 1-0-vinst, Leeds Burnley och West Ham Brighton 2-2. Det jag framförallt tar med mig, det är att Bamford verkar vara ny straffskytt i Leeds.
Ja, men precis. Jag hade också Bamford som en takeaway-punkt från de här matcherna, att det är ju svårt att bortse från hans leverans av poäng, speciellt sett till hans prislapp. Det är ju, och precis som du säger, just det med att han tar straffarna också då, och att de till och med har sagt det officiellt också, att nu är det hans, straffarna är hans tills han missar. Gör ju honom ännu mer intressant.
Ja, nej, Bamford är jättefin, och jag tycker inte man ska, nu får vi se, det är slutminuterna mot West Bromwich, men nollan är fortfarande hel. Jag gör däremot inga stora drag för att nu kommer Leeds behålla nollor, för att de har hållit två raka mot Burnley och West Bromwich. Jag tror att Leeds fortsatt kommer släppa en hel del mål bakåt. Jag tror inte att det kommer börja se liksom massa nollor här framöver. Så att defensiven är lite svårare. Dallas är väl den försvarare, eftersom att han spelar en del på mittfält. Jag tror han gjorde det idag. Jag tror han har en ass dessutom. Så att ja, han skulle kunna vara någonting i West Ham, ska man väl säga det. Jag vill ju alltid bara prata Zuzek här. Så att kasta väl in en liten sån, jag tror jag nämnde det i vår livesändning igår, men om man startade Zuzek med honom från Game Week 1 och har startat honom varje match, nu är det ju många som har haft han som en bänkspelare, men om man har startat honom varje match, då har han gett en snitt på 4,2 poäng för ett värde av 5,0, vilket är helt sanslöst. Och nu stiger han i värde här, och för mig så är det en perfekt femte mittfältare, och jag sitter väldigt, väldigt glatt kvar med honom.
Jag är glad att jag ryggade den leken, om än sent så har det ändå lönat sig också. Jag skulle lyfta Southampton-försvararna också. För till skillnad från Leeds-backarna där som kom undan med nollan, eller kom undan, de stal ju nollan med tanke på att Burnley fick ett regelrätt, alltså de gjorde ju ett mål som blev bortdömt helt felaktigt. Så har ju Southamptons defensiv lite mer tajt ut, tycker jag. Och där finns det mycket bra värde i både Walker Peters och Bednarek. Även McCarthy, om man har honom så sitter man ju lugnt med honom i kassen.
Ser ut att bli en ny nolla här mot West Ham i slutminuterna. Står ju 0-0 där. Där ska vi väl även nämna det att Danny Ings är tillbaka från skada. Så han är tillbaka. Det är ju väldigt positivt för Southampton. Hoppas han får hålla sig hel i den matchen. Får även Antonio ett efterlängtat inhopp. Han har varit länge som han har ryktats vara tillbaka, men man har inte ens sett han på bänken. Nu börjar han på bänken och får komma in i alla fall, så får vi väl se. Jag tror att de kommer vara ganska försiktiga med honom här när han kommer tillbaka, dessutom eftersom att Haller har gjort det bra i hans frånvaro. Noterar även att Sofal får en hel vila här, han blir inte ens inbytt i matchen, och det kan man tycka jobbigt den här gameweeken då man kanske har svårt att få upp lag, eller jag tror det är många som kommer ha, jag tror det kommer vara ganska låga average scorer. Men om man nu inte har det problemet så kan man nästan bara ta emot den här vilan, vilket gör att han borde kunna vara bra i fas för att starta mycket här framöver.
Jo, men precis, jag tror att de allra flesta spelarna kommer ju att vilas till eller från. Då har vi har ju pratat om några talismaner som kanske kommer att lira och som är så här fysiska praktmonster. Men väldigt många spelare kommer ju att vilas en match här. Kanske någon ytterligare match längre fram. Så att det tar inte för allvarligt på det bara för att de inte spelar.
Sen kan det ju vara lite extra surt här om det nu blir en nolla som det ser ut. Att just den matchen man ska vilas när man har en försvarare. Men ja, så kan det vara. Har du något annat du vill lyfta eller ska vi gå vidare med veckans rekommendationer?
Jag tycker vi kikar på rekommendationerna.
Ja, och vi börjar i de bakre leden. Och från förra veckan så hade jag en Diaz i City tillsammans med Trent och Sofall. Jag sitter ganska bra med dem. Det är klart man skulle kunna hålla på och göra sidledsbyten och kunna reka Cancelo efter hans dröminsats. Så, ja, jag vet inte. Hade jag suttit med Diaz nu hade jag inte bytt utanför att ta in Cancelo. Men nu är det inte ett sånt läge i mina rekommendationer och då väljer jag ändå att göra det lyxbytet och ta in Cancelo där. Som sagt, visst, det finns rotationshot som är kanske lite större än för Diaz. Samtidigt så, när han kan spela både på höger och vänster och är Citys bästa ytterback oavsett om det rör sig om vänster eller höger, tycker jag. Walker med coviden nu bör vara borta ett tag. Jag tror att Cancelo kommer spela väldigt, väldigt mycket. Det var även Pep ute och sa att Cancelo är väldigt vältränad och har inga problem att spela matcher med korta återhämtningstider. Så att Cancelo får komma in i mitt lag. I övrigt så sitter jag kvar med Trent och så fall.
Det är en bra rek och hade jag haft en plats till så hade den varit Cancelos. Men jag sitter faktiskt kvar med mina Trent Robertson och Sofal. Trent Robertson är inte så mycket att säga om. Jag tycker att de har bra spelschema och de börjar komma tillbaka till full fitness här nu. Och tror att de kommer att kunna leverera. Och som du sitter i ditt privat Alex, med en uppdubbling, det behöver inte vara fel. Det kan också göra att man sticker ut lite. Sofal visserligen bänkade idag mot Southampton, men som vi var inne på tror jag att det kommer leda till att han kommer starta fler matcher längre fram. Så jag sitter nöjd med mina tre.
Ja, vi ser bara till att Stefan inte håller på och skickar ut massa jinxar, så ska det nog kunna bli lite nollor där på Liverpool trots de skadeproblem som finns. På mittfältsidan så satt du förra veckan med Soucek, Grealish och Bruno. De ser väl fortsatt fina ut, eller?
Ja, det finns ingen anledning att don't fix what ain't broken, brukar man ju säga. Och det är ju faktiskt bra leverans på både Bruno och Soucek, och Grealish ser väldigt, väldigt fin ut. Så att, de sitter där.
Jag ser inte heller någon anledning att ändra. Det är konstigt att jag inte har Soucek med i min rek, eftersom jag tycker att han är helt klockren och kanske framförallt en riktigt, riktigt möjliggörare som frigör mycket pengar. Men jag är ju Bruno och Grealish precis som du, och tillsammans med dem har jag Sala, och han kan inte heller ta bort riktigt, tycker jag. Så att Bruno, Sala och Grealish får stanna kvar för mina mittfältsrekar. På anfallssidan då, ser vi någon uppdatering där från din sida, Fredrik? Du hade Adams och Calvert-Lewin, och där kanske det skulle kunna vara läge, eller?
Absolut, Adams får sitta kvar, men Calvert-Lewin får göra plats för Bamford. För det känns konstigt att gå utan en sån som Bamford nu. Och Vi pratade ju tidigare pratade om höga ägarandelar på en sån som Son som ligger på 62-63% någonting. Bamford är uppe på 47,9-48 nu. Jag tycker att det är för lågt egentligen. Och det är dels med tanke på hur bra han är, men också dels med tanke på priset. För han är ju verkligen en möjliggörare. Så att Bamford kommer in och lirar tillsammans med Adams i mina rekar.
Mm, och det är ju mina rekar från förra veckan, Bamford Adams. Och nu är alla Adams-ägare som hade lite jobbigt ikväll. Han byts ju ut där i matchminut 58, så han får inte ens två pinnar. Nu vet inte jag om det är någon skada, för jag har inte sett matchen. Vi poddar ju som sagt, men det skulle bara kunna vara ett byte. Det var Shane Long som kom in istället för honom. Så det får man ju såklart med den... vad ska man säga?
Den brasklappen.
Ja, precis. Är han hel så ser jag ingen anledning att byta ut honom. Det är ju även med tanke på den här dubbla 19 då. Det är också en billig spelare. Så vi är väl överens där helt enkelt. Ja. På differential-sidan så blev det ju lite en flopp. Och det kanske sammanfattar hela alltet just nu. Den här gameweeken så hade ju både jag och Stefan valt spelare från City. Stefan står ju kvar med Sterling såklart, som bara fortsätter plocka poäng åt honom. Och jag gjorde en chansning med Aguero. Om han skulle starta, ja det har vi ingen aning om, eftersom matchen mot Everton aldrig blev av. Av den anledningen så gör vi heller inga nya rekar här framåt mot helgens gameweek 17. Utan vi avvaktar lite och så får vi se när vi återupptar den här tävlingen. Men det står 4-4 nu efter att Sterling har tagit hattrick i poäng för Stefan. Vi lämnar det där helt enkelt tycker jag.
Yes.
Vi ska hoppa in i en kaptensdiskussion för Game Week 17. Och det är deadline på fredag redan klockan 17. Så se till att inte missa det här nu. Vi får väl se och hålla öron öppna. Gör inga byten innan fredag skulle jag säga. För att det kan komma alla möjliga typer av besked. Sätt i ordning era lag så, om det skulle vara så att ni glömmer att göra byten eller gå in och göra det. Men gör inte byten, det är min rek. Avvakta här. Det är Everton West Ham som börjar klockan 18.30 på fredag. Och sen spelar även United Villa sen på fredagkvällen. Vad säger du Fredrik, är det läge att börja tänka covid när man sätter kaptensbindeln? Jag tänker att Liverpool till exempel spelar på måndag. Vi har ingen aning om måndagsmatcherna kommer spelas, men kanske där på fredag eftermiddagen vet man väl i alla fall att Bruno skulle kunna vara ett kaptensalternativ hemma mot Villa.
Ja, alltså när du lyfter den här nu så känns det ju faktiskt verkligen inte som en dum tanke.
I alla fall ha en vice där.
Ja, men det har jag redan i mitt busslag. Jag vet inte om vi brukar prata om busslag tidigare, men för min del, när en omgång startar, man kan börja se poäng för pågående omgång, så kan man ju direkt gå in på
Pick team,
ja, och sätta laget in för nästa omgång. Och det är ju någonting som i fantasykretsar kallas för busslag. Så att om du blir påkörd av en buss, då vet du att du i alla fall har satt ditt lag inför kommande gameweek.
Då kan man ligga där på sjukhuset och ändå vara ganska trygg.
Exakt, har det viktiga säkrat liksom.
Ja.
Så att i mitt busslag just nu, då sitter Salah som kapten med Fernandes som vice. Men nu när du tog upp det här och så som den utvecklingen vi har sett under dagen idag och igår, så är det ju definitivt inte en dum tanke att ha Fernandes som kapten. För vi kan, det är långt ifrån osannolikt att vi landar i ett läge där bara halva omgång 17 kommer att spelas innan de gör ett break.
Men i ditt läge då att ha Salah och Bruno som vice, så kommer du få Brunos kaptenspoäng då ändå, tänker jag.
Precis, så är det ju såklart. Så att det finns ändå, det är en intressant tanke.
Jag tycker framförallt ett tips man generellt sett kan ge, som jag har anammat hela den här säsongen, att jag har tänkt att det kommer bli inställda matcher och därför sätter jag aldrig min vice och min kapten i samma lag. Skulle man sitta till exempel med Salah Mané, då sätter jag inte kapten på Salah och så vice på Mané, även om jag tycker de kanske är de två bästa om jag skulle tycka det. Så att det håller jag mig ifrån. Och det tycker jag generellt sett att man verkligen kan reka. Speciellt den här omgången tycker jag nästan att, jag vet inte, jag kanske korkad, men jag lutar åt att åtminstone ha en vise på Bruno som har en fredagsmatch.
Mm. Nej, men det är klokt.
Annars är ju min favoritkapten den här omgången. Jag var på det redan i laggenomgången. Det är Son. De ska möta Leeds. Det är en lördagsmatch för de som undrar, och just kopplat till coviden. Jag tror att det kommer passa väldigt, väldigt bra för Son att möta just Leeds.
Ja, och den är svår att argumentera mot. Jag tror med den höga TSB:ernas ägarandelen som Son sitter på, så kommer vi se ganska många kaptener där. Mm. Men är man som jag inte sitter med någon Spurs tillgång, då är det ju liksom Salah och Bruno som man glatt får vända sig till.
Mm.
I det här läget.
Ja. Jag äger ju inte heller Son, och jag äger Kane, men det är inte så att jag tycker att Kane är en drömspelare för den omgången, utan då sätter jag nog, för mig, jag gör samma som du, jag har binden just nu på Salah. Hoppas det du är inne på, att Klopp är fullständigt vansinnig efter poängtappet hemma mot West Brom, och att det blir Southampton som får lite sota för det. Men Southamptons defensiv har ändå imponerat, så att det är ju inga garantier där. Men hade jag haft Son hade jag nog kastat in kaptensbindeln där. Jag tycker att det kan vara värt det, och det är ju mest ägda spelaren i hela spelet, så det är många som sitter med honom. Men där hade jag satt binden, men Bruno kommer få vice binden, och det hade han fått i alla lägen, lite just det här covid kopplat och sen så Bruno är ändå Bruno.
Precis, men ingen Kane alltså. Jag tänkte ändå att även om jag håller med dig om att det är mer en match för Son, så vet vi att Kane är ju ofta involverad.
Ja, nej, men jag vet inte, jag har ändå en känsla, och jag vill ha tålamodet med Salah. Jag tyckte att allt var perfekt upplagt för en monster score på Salah här i Game Week 16, eller 15 menar jag, 16 har de inte ens spelat, nu blir jag så här.
Nej, precis.
Birrig. Ja. Men nu då känner jag att det kommer bli jag hoppas på en rejäl reaktion, och då den kanske kommer mot Newcastle nu då, såklart, men ja, kanske man ska ha tålamodet kvar med honom. Jag är inte helt bestämd, såklart får man ju liksom scouta Salah hur han ser ut här i den omgång vi är mitt uppe i nu mot Newcastle. Men jag vill ha tålamod. Sen så, vi får se. Det kan bli Kane också. Och jag håller på att blanda ihop omgångar här i allt kaos.
Ja, och sen det vi ska säga, det som du var inne på förut, att när det är så här tajt matchande, så gäller det ju verkligen att ha is i magen med att göra transfers med och sätta kaptener. Det är bra att liksom sätta laget så som man tror att man vill ha det, men sen liksom gäller det ju att vara aktiv på nyårsdagen, är det väl, som deadline är där 17.00. Det, tips då är ju att inte gå in 16.55, för då kan ju sidan vara rätt överbelastad, utan någon timme innan där vi, ja, men någon mellan 3 och 4 uppdateras om läget och sen gör ett kalkylerat beslut utifrån det man vet då.
Det är ett riktigt bra läge att göra ett ryck i sina kompisligor när folk ligger bak i som missar deadline också här vid runt nyårsomgången.
Verkligen så.
Sen så en match vi inte nämnde som spelas på söndagen, det är Newcastle-Leicester. Jamie Vardy, sitter man med honom i bygget så är det också ett mycket bra kaptensval, tycker jag, och ska nämnas här.
Mm. Ja, men det är absolut, visst är det så.
Men det är väl ungefär dem jag tycker vi kan avhandla. Går vi till lyssnafrågorna så ska vi se här vad vi har fått in. Som sagt, det är inte riktigt lika många som det brukar vara. Kanske för vi är mitt i någon gång, och på grund av vår Facebook Live-sändning. Tack alla ni som var med och ställde bra frågor där. Carl Kviding ställer en fråga som kanske inte är så lätt att svara. Han undrar om vi vet varför FPL eller de som gjort spelet bestämt att man bara får ha högst 3 spelare från samma lag. Finns det någon specifik anledning eller är det bara så?
En bra fråga. Jag vet inte om du har ett definitivt svar på det. Annars kan jag bara spekulera. Jag tänker att det har att göra med att man inte vill att det ska bli att man fyller hela sitt lag med ett lag. Om de, speciellt att det kanske är en liten gardering mot om de skulle missa sin prissättning också. Ja. Att ett lag överraskar och så är det bara massa billigare spelare. Att man tvingas sprida ut tillgångarna lite. Jag tycker att det är bra. Jag tycker det är en bra regel. Det hade varit tråkigt om någon hade fyllt liksom hela laget med samma tillgångar.
Ja, jag tror väl inte att någon hade, för det hade kunnat varit i något så här free hit-läge eller något sånt, att man för en omgång försöker sätta elvan. Så skulle det kunna vara, men jag tror inte att det är en gångbar strategi att sitta med 11 Liverpool-spelare för att man hejar på Liverpool och att det är ett bra lag. Dessutom kan det vara svårt att få ihop ekonomin liksom och så. Men det är väl kanske mer att man ibland önskar att man kanske kunde ha 4 spelare eller så i vissa lägen. Men jag tycker det är en ganska bra regel. Som sagt, jag har en del regler jag stör mig på, men det här är inte en av dem. Jag vet inte varför den finns, men tycker att den är ändå helt okej.
Sätter jag också lite press på manager, så att hade du varit till exempel 4 spelare, då hade du kunnat plocka från 3-4 lag och så hade du varit nöjd sen. Nu måste man blicka lite mot de lagen som man kanske inte är superbekant med sen tidigare, om man inte är väldigt insatt i Premier League. Och det gör ju att det blir lite roligare, för det blir betydligt fler spelare som väljs.
Yes. Mattias Torbjörnsson har skrivit in här. Och det är en ganska svår fråga att ta här på via poddform. Men däremot tycker jag det finns något att lyfta från den. Han tycker att han sitter med ett riktigt skräpbygge. För de som vill kan man gå in på vår Facebook-sida. Han har lagt upp en bild på det. Det ser väl inte drömbra ut, tycker jag inte.
Nej, men jag tycker inte heller det ser så illa ut att det inte går att laga, eller?
Nej, så är det väl. Men egentligen den fråga jag skulle vilja ta upp, det är att han sitter med tanken då att dra sitt wildcard nummer 2 redan nu och börja om. Och så har han ett förslag hur han skulle sätta upp det laget. Det är såklart ett bättre lag än det lagarna har nu, tycker jag. Och sen skulle han då spela free hit 18, bench boost 19. Undrar om han är ute och cyklar. Ja, kanske lite, va?
Mm. Nej, men andra wildcardet ska du verkligen hålla på. Ska man dra det, då ska man ju vara i ett läge där vi... Då ska man vara i ett läge där 5-6-7 spelare i ditt bygg har covid. Och du vet att de kommer missa och du har dragit dina chips. Ja, men då kan vi börja snacka. Men jag sitter och kikar på det laget han har just nu. Och det är klart, det finns ju förbättringsområden helt klart. Men jag hade inte dragit wildcardet nu. För att då står man ganska ren när vi kommer till slutet av säsongen sen.
Mitt tips till Mattias är ju kanske att bara strunta i benchboosten till Game Week 19. För hans del så kanske det är bättre att försöka hitta en triple captain där. Sala är ju ett alternativ som jag ser att han har i bygget. Sätta en triple captain där och sen så använda sin benchboost kanske i ett wildcard-läge längre fram när vi får dubbelomgångar. Och det ser ju ut att bli en hel del dubbelomgångar nu med all covid som ställer till det. City ska ha ett gäng.
Ja, City har en väldans massa matcher och det är ju inte, det är inte omöjligt att vi kan få se en trippelomgång utifrån. Nej. Att de måste klämma in väldigt mycket matcher. Så det är inte så att om man missar bench boost i 19 att man är körd, tvärtom. Det kan visa sig att det är en ganska bra strategi. Jag tror det är många som kommer att välja den aktivt också, att inte dra bench boost i game week 19.
Mm. Så vårt råd är väl både till Mattias och alla andra sitter och fingrar på sitt andra wildcard att gör inte det. Visst, är det så att ni är i läget tycker att ett lag är så pass dåligt så att ni överväger att liksom bara lämna fantasy överhuvudtaget. Ja, men dra ett wildcard då så att spelet blir kul. Men rent taktiskt för att komma så högt upp som möjligt när säsongen är slut, så tror jag att det är ett dåligt val oavsett nästan hur dåligt lag ni har just nu att dra sitt andra redan här innan årsskiftet. Robert Jonsson, han bygger sitt lag inför Game Week 19 och undrar vilka spelare som spelar dubbelt som man ska satsa på. Han har 2 fria byten nu och har Chilwell, Dallas, Bamford, Bruno och Salah som spelar dubbelt i Game Week 19. Är det någon du saknar där? Jag ser ju direkt att det inte är Sofall exempelvis är med.
Nej, men precis. Så fall känns ju definitivt. Han skriver ju inte någonting. Jo, men får han med andra än precis.
Zuzek inte heller med.
Zuzek inte med. Och vi har väl lite... spelar inte Southampton dubbel också. Det även om de har två borta matcher där, så tycker jag nog att en Southampton tillgång antingen igenom. Vill man sticka ut riktigt mycket nu så är ju faktiskt Danny Ings någon att ha på watchlisten. Mm. Vi har ju några omgångar kvar och ja, men alltså där hans ägarandel har ju sjunkit när han var skadad, så att där kan man ju verkligen sticka ut.
Mm. Ja, nej, jag tycker han verkar sitta helt utan West Ham. Jag tycker det finns bra alternativ i West Ham, och vi nämnde Zuzek och Sofall, så att det är väl de jag gillar allra mest, och reella möjliggörare som i så fall kanske kan frigöra pengar för att få in riktigt bra spelare i övrigt. Vardy är ju en spelare jag flaggar upp också.
Jag ska säga också, jag sitter lite i samma läge, två fria byten nu inför Game 17 och bygger inför en förmodad benchboost i Double Game Week 19. Men när jag nu gör mina två byten så är det inte bara Game Week 19 jag tittar mot, utan jag kikar ju även hur ser schemat ut efter det. Och det är ju det anledningen till att jag behåller Grealish till exempel i mitt lag, fast han bara spelar en match i Game Week 19, för att de har så pass bra schema efteråt. Så att det är inte så att, liksom att det är inte Game Week 38 som är 19, utan det är väldigt många gånger kvar. Det kan vara bra att ha med sig så att man inte bygger en jättebra trupp inför 19. Och sen så när man kommer till Game Week 20 så sitter man och tittar på laget och känner, hur tänkte jag här?
Absolut. Jag skulle säga det också att här... om man nu bygger stenhårt för och tänker dra free hit i Game Week 18, då ska man veta det att om man sitter med två fria så finns det ingen anledning att göra ett byte nu, utan gör båda, för att efter en free hit omgång så har man alltid bara ett fritt byte oavsett hur många man hade innan. Så till att nyttja dem, ni som ligger med den planen, det tycker jag är värt att nämna. Jag tänkte även på just nu att, ja men, vi har varit inne på det, men avvakta med byterna. Det kan mycket väl vara så att Citys match mot Everton kläms in i 19. Så att då kanske City är med där också. Då kanske man vill ha in någon spelare därifrån också till Game Weekend. Det borde komma besked i veckan. Kanske om det blir något form av uppehåll. Och kanske liksom Game Week 19 inte ens är en... att det blir matcher då överhuvudtaget. Så att, det är bara att sitta lugnt i båten i alla fall. Sen så kom en fråga från Jesper Lövstad här, som egentligen var vän till Stefan. Det var väl inte så mycket fråga, men han sa att det börjar inte bli lite sugen på en Arsenal-spelare trots allt. Du får inte svara där, vill jag nog avvakta lite till. Nu vann ju Arsenal idag en 1-0-vinst, men... jag går väl in istället för Stefan och säger att där vill jag nog avvakta lite till. vad
tänkte,
säger du?
Jag tänkte säga det, om du instämde i vad jag var inne på i matchen en gång där, att det är svårt att hitta bra värde tycker jag i del spelare. Och, jag är inte övertygad än så länge.
Nej, inte jag heller. Det är kul för Arsenal att poängen börjar trilla in, och de ska ju inte ligga där nere, och Arsenal är ju inte så dåliga som de har varit, utan det är ju såklart en självförtroende grej. Det kan vara en boost nu att bygga vidare på. Nu har de två raka vinster, bland annat en mot Chelsea som ändå får ses lite som en skalp, även om de har haft det lite tuffare här på senare tid. Så jag tror att Arsenal kommer klättra i tabellen. Sen så Det de får rikta in sig på, det är ju att göra det bra här nu framåt och kanske ta en Europa League-plats och kanske fokusera på just Europa League som de är kvar i, exempelvis om de kan göra det bra där. Det tror jag är liksom Arsenals mål här, att få lite rätsida på sitt projekt. Marcus Johannesson undrar om det är värt att göra sig av med Calvert-Lewin eller Grealish för att bygga upp kapital och få in Trent eller Robertson.
Vad säger du?
Ja, det kan det vara. Kanske framförallt Calvert-Lewin i så fall, skulle jag säga. Sen är det så, nu kan det vara så att Everton har double i 19 också nu när Everton City blev flyttade. Det är i alla fall en dubbel som kommer komma någon gång. Calvert-Lewin gör ju poäng, så det finns egentligen ingen anledning att byta ut honom. Men jag gillar ju Trent och Robertson. Grealish. Mm, det är svårt. Har man haft den länge så är det det uppbyggda värdet. Sen har vi avstängningshotet och... Ja, jag vet inte. Det är ingen så här kortsiktigt byte. Man behöver verkligen tänka igenom det här, tycker jag, och se, ja, men kan jag se mig själv och gå utan Grealish i ett gäng match, alltså en längre period? Ja, men då kanske man ska göra det då. Det behöver inte vara fel. Jag är nog inne på lite samma spår som dig där, att jag vill nog ha Grealish, och vi har varit inne på dubbla veckor, men Villa har väl två hängmatcher. Så att det ska bli dubbla där någon gång framöver. I och för sig inte nu kanske, men någon gång. Och Grealish är ju nästan för mig en så här säsongsspelare som man bara kan sitta där med lugnt på sitt mittfält.
Jo, men speciellt med det schemat de hade. Everton har väl ett lite tuffare schema om man ser på lite längre sikt. Mellan Game Week 20 och 30 så har man en del tuffare matcher, men också en del lättare matcher. Så där kan trilla in poäng. Och vi har ju sett att Calvert-Lewin har levererat. Sen är det så, jag håller med dig, man vill få in Trent Robertson, absolut. Så det är ju, men lite som du var inne på, säljer man Calvert-Lewin eller Grealish nu, då är det nog liksom inte för att ta in dem någon vecka senare. Då ska man liksom, då får man gjort sitt val och har gått en annan väg.
Båda de spelarna har ju dragit mycket i värde om man har haft dem länge i så fall. Mm. Men sen, vi har inte pratat jättemycket om det, du och jag, Fredrik, här med Trent och Robertson. Vi sa ju det, nu är Matip borta resten av säsongen också. Visst, Robertson och Trent där förväntar man sig lite offensiv utdelning, men det är ju nollorna man också vill åt. Känner du någon oro där, eller är det liksom, är det lugnt, det kommer komma nollor ändå?
Nej, men det är klart det finns en oro när alla tre ordinarie mittbackare är skadade resten av säsongen. Det är ju inte bra alltså. Och Matip var ju någonstans ändå det som gjorde att det var okej att putta ner Fabinho. Det ska bli väldigt spännande att se hur Klopp väljer att formera backlinjen mot Newcastle. Rhys Williams gjorde ju ett ganska vilset inhopp. Då finns Nat Phillips där. Jag skulle inte bli jättechockad om han puttar ner ytterligare en mittfältare, typ en Henderson eller något, eller en Milner. Bara för att få lite liksom seniorrutin i backlinjen snarare.
Sen är ju frågan hur det påverkar Liverpool och bli av med dem från mittfältet, och det är ju inga mittbackar. Hur kommer de liksom, de kommer ju sätta sig i andra situationer än de är vana vid och sådär. Så att det finns ju frågetecken, det ska man ju säga. Det som talar för Liverpool är väl att spelschemat ser ganska bra ut ändå.
Visst är det så.
Och en sista fråga här har vi, och det är från André Widheim Ekelund, och han skriver: skepp alla City-spelare är väl smart? Jag vet inte vad du säger.
Nej, med tanke på att de fick den här uppskjutna matchen nu, så den skadan har man ju redan lidit på något vis. Så att, nej, jag sitter med två stycken själv, med både De Bruyne och Cancelo, och hade väl tänkt kanske att göra mig av med De Bruyne. Men han ska ju ingenstans nu med tanke på den osäkerheten som är. Först vill jag se om det är så att det går att få information om deras match nu som kommer i Game 17. Kommer den att bli av? Det hade man ju gärna velat veta innan deadline. men vi får se. Det här gäller det verkligen att behålla sig uppdaterad. Det kan ju också vara så att den här uppskjutna matchen petas in, som du var inne på, i Game 19. Och då får ju City en jättefin dubbel, och då vill du ju sitta med dem. Så att, jag har ju mina två fria byten. Jag kommer, om det inte kommer någon ny info, att lägga dem på annat håll än på City-spelarna.
Ja, men om vi gör så, för att underbygga Andreas resonemang lite här och ponera att vi får besked innan deadline att matchen mot Chelsea skjuts upp på grund av fortsatt covid. Hur agerar man då om man sitter med en De Bruyne eller Cancelo och Diaz?
Sitter man med en, så känns det ju ändå som att om det är en spelare som man tänker sig hålla long term, liksom att ja, men det här är någon jag vill ha i bygget, kanske inte hela säsongen men nästan till, då tycker jag ändå det finns ett case för att faktiskt ha is i magen, ta den liksom, missa de gången, bänka och sen nyttja de double game weeks som kommer längre fram. Mm. Men som i mitt fall, som sitter med två stycken, får jag bekräftat att det kommer att missas ytterligare en. Då blir det lite väl mycket stålar att ha på bänken, så då kommer jag kanske skeppa en av dem.
Ja. Det är jättesvåra tider just nu, och dels liksom sitta här i podd och spekulera, eftersom att det är så extremt mycket oklarheter. Vi är dessutom mitt upp i en omgång där vi har fått besked av uppskjuten match efter deadline och sådana saker. Så att is i magen är det vi råder till. Vi tackar för att ni har lyssnat, och med det så säger vi på återhörande helt enkelt. Ha det bra!
Det gör vi. Gott nytt år!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.